Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och trodde när jag åkte in till redaktionen idag att jag skulle få träffa dig, Stefan Wahlberg, men du är mystiskt försvunnen.
Ja, så mystiskt är det inte. Jag är det jag ibland brukar vara på slutet av veckorna, nämligen i mitt fritidshus. Men vi kan ju prata via de här numera fungerande digitala ledningarna, så det fungerar ju utmärkt. Vi lär ju ses imorgon på någon form av konferensliknande företeelse dessutom, så att du får hålla ut ett dygn till. Jag tror att jag klarar det.
Imorgon blir det slipsen runt pannan redan klockan 4 på eftermiddagen, tror jag. Det kan bli åka av på de här festerna. Du, jag skulle vilja börja det här veckans avsnitt med att säga tack framförallt till alla er som hör av sig till oss på Dagens Juridikpodden. Den senaste veckan har varit ganska rejäl mejlskörd faktiskt från en hel del lyssnare som ofta skriver väldigt snälla saker om den här podden och som tycker att det är kul att lyssna och som också har kommit med en hel del intressanta förslag som jag tänker att vi kanske kan ta upp under nästa vecka. Det var bland annat en person som tyckte att vi skulle ägna större delen av avsnittet åt att prata om den här säkerhetssituationen kring Eurovisionsschlagerfestivalen finalen som går av stapeln här i Malmö, tror jag, om det är den här helgen eller nästa helg eller någonting sådär. Så det tycker jag absolut att vi kan prata om nästa vecka. Men visst är det kul, Stefan, att lyssnarna hör av sig?
Jo, men vi har ju alltså en ansenlig mängd lyssnare, och inte bara i kvantitet utan också kvalitet. Vi vet ju att vi har ett antal, ingen nämnd och ingen glömd, men väldigt högt uppsatta, eller det toppnamn inom juridik, som faktiskt följer oss varje vecka så som justitieråd och liknande. Så att det här känns ju kul att dessutom få respons på det sätt som många gör när de hör av sig då med ris ibland och oftast med ros. När det är ris så får vi ta till det till våran innersta samvete och många gånger också medge att ja, det kunde vi gjort annorlunda eller så. Det är dock väldigt sällan som det handlar om någon rena sakfel, utan det är ofta kanske att vi har gett för mycket tid åt något, eller att vi kanske då i någon mening borde ha varit mer nyanserade, eller ja, vad det nu må handla om.
Fortsätt att höra av er helt enkelt. Vi uppskattar att ni hör av er, och vi tycker att det är kul om ni tycker att det vi gör är bra, och om ni har synpunkter och sådär och förslag på grejer, så ska vi verkligen försöka beakta dem och göra den här podden ännu bättre än vad det är idag. Du, Stefan, om vi släpper lyssnarkontakterna då och går vidare på den rena juridiken, kan man väl säga, så har jag och du faktiskt tillsammans arbetat med en grej den senaste tiden där vi har försökt få fram uppgifter kring vilka så kallade finansiella institut, alltså exempelvis aktier och andra innehav på börsen, som åklagarna vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare äger. Alltså de åklagarna som arbetar med att bland annat utreda insiderhandel och svindlerier och andra typer av så att säga, brott som påverkar börsen och personer som arbetar i den finansiella sektorn. Men det har visat sig vara väldigt svårt att få tag på de här uppgifterna, om inte omöjligt. Hittills har vi stött på patrull hela tiden och kan nu alltså bara konstatera att vi i stort sett inte får ta del av någonting, utan vi vet att de är skyldiga att anmäla vilka innehav de har till sin arbetsgivare, men längre än så har vi inte kommit. Det kan man ju tycka vad man vill om. Jag väljer att nöja mig med att konstatera att det är så här och att sånt aldrig känns riktigt bra i magen. Jag vet inte vad du säger.
Nej, alltså jag är ju precis som du då lite part i målet, eftersom jag var med och initierade den här, det här försöket till granskning. Och bara det att vi ska behöva sitta här och prata med en stor och kvalificerad publik som är intresserad av juridik om att det är ett försök till granskning utav de personer som hos statens vägnar ägnar sig åt att jaga insiderbrottslingar och utreda insiderbrottslingar, eller misstänkta insiderbrottslingar ska vi säga. Det tycker jag är ett misslyckande i sig, därför att vi vet utifrån bland annat medieuttalanden ifrån de här åklagarna, eller i varje fall någon av de här åklagarna som personligen har uttalat sig om att han agerar på börsen och handlar, att de faktiskt gör det. Och med tanke på att då en av de här åklagarna, närmare bestämt Jonas Myrdal, i en egen bok som handlar om insiderhandel har understrukit att till exempel en förundersökning som han själv kan komma att inleda, eller tvångsmedel som han själv kan komma att besluta om, eller vara en del utav, då per definition är kursdrivande i någon riktning. Det vill säga, om han som åklagare fattar beslut om att inleda förundersökning eller kanske framförallt delge en hög potentat inom ett börsbolag, låt säga en styrelseledamot eller en ledamot i ledningen för ett stort börsbolag, misstanke om brott, så kommer det på ett eller annat sätt att kunna påverka börskursen på det bolaget, och därmed blir ju åklagaren själv en insider. Och utifrån det perspektivet vore det ju rimligt att både Dagens Juridiks läsare och lyssnare utav podden, men inte minst marknaden, skulle ha tillgång till att veta hur har de här åklagarna då själva satt sina investeringar på börsen. Och dessutom tycker jag att det är rent principiellt är en i sammanhanget högst befogad fråga att ställa sig, om man som åklagare på finansmarknadskammaren med just den här typen av brott överhuvudtaget ska handla på börsen och inte överlåta då handel till någon form av diskretionär förvaltning där man inte har eget inflytande över vad som ska handlas, om man nu inte ska uteslutas helt ifrån att kunna ta del av då till exempel börsens uppgång eller andra finansiella instruments uppgång. Och jag måste med att jag blev lite förvånad själv över att det finns då mycket riktigt, precis som Ekobrottsmyndigheten hävdar i det här sammanhanget, en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen med till och med ett så kallat omvänt skaderekvisit, det vill säga det är presumtion för hemlighetsmakeri kring då aktieinnehav eller andra finansiella instrumentinnehav som har då anmälts till arbetsgivaren i enlighet med då en särskild lag som heter lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer, tror jag, att anmäla innehav utav finansiella instrument. Och det här, jag togs lite på sängen av att det här faktiskt kunde vara, inte bara kunde vara hemligt, utan att det också finns ett så tydligt lagstöd för det, därför att i min värld så skulle det vara självklart just att det borde vara offentligt av precis de skäl som jag har nämnt.
Men om man tänker så här, om man liksom inte ska låta gnällig bara, som både du och jag kan göra ibland när man pratar om såna här saker, så kan man ju bara ta lite andra exempel som jag tycker är rimligt att man som allmänhet får eller ska känna till. Alltså jag kan ju tycka så här, huruvida Erik Thedén, riksbankschef, har bunden eller rörlig ränta och om han förändrar det inför eller efter sina egna eller Riksbankens beslut om sänkning eller höjning av räntan, det är relevant kunskap för mig. om Ulf Kristersson eller kanske framförallt Elisabeth Svantesson eller andra politiker i sån ledande ställning äger vissa aktier eller har vissa innehav, då är det också rimligt att vi som allmänhet känner till det, så att vi vet att, alltså, vilka beslut de fattar kan ju såklart påverka börsen och påverka andra saker, och då är det rimligt att vi får känna till vad de har för innehav på börsen om de har det. Kan du hålla med mig att det, liksom, det handlar inte om något allmänt gnäll, utan det handlar faktiskt om transparens här?
Ja, alltså det, absolut. Och jag tycker också, nej, jag tycker inte man ska kalla det här för gnäll. Jag tycker faktiskt att det här är i högsta grad relevant. Jag tror ingen av våra lyssnare som hör på det här tycker att det är gnäll, utan man kanske kan då, som lagstiftaren har gjort i det här sammanhanget, hitta en relevans i att uppgifterna i och för sig skulle kunna vara till men för, eller skada för då, i det här fallet enskilda åklagare, som om det skulle bli offentligt. Jag kan i och för sig inte se vilken skada eller men det skulle kunna medföra, därför att hela, så vi kallar det för, i vart fall när det gäller aktier, så är liksom hela aktiebolagslagen, den vilar ju på bland annat ett helt kapitel i aktiebolagslagen om att det ska vara så mycket offentlighet som möjligt kring vem som är aktieägare, och det gäller ju även då, alltså, både så kallade avstämningsbolag, som oftast börsbolagen är, där man låter någon annan föra då, man kallar det för bok över aktieägare bland annat, men där kan man ju så att säga gå bakvägen om det är ett visst antal aktier och så vidare. Och det gör att det blir liksom lite märkligt att de här åklagarna då, en handfull åklagare i Sverige som är specialiserad på det här området, att de, om de nu finns på börsen själva, så borde det vara självklarhet enligt min uppfattning att det är ett, om man då tycker, ett integritetsintrång som de får leva med, att deras egna då aktieinnehav och kanske framför allt deras egna aktieaffärer faktiskt blir offentliga. Därför att nu när vi pratar insiderbrott, så handlar det ju i princip alltid om aktiva handlanden. Det vill säga man får en information som inte är allmänt tillgänglig för marknaden och agerar på den genom att sälja av eller att stoppa en säljorder som man har lagt, eller att köpa aktier om det är någonting som är på väg uppåt, va? Men jag tycker att det skulle vara jätteintressant att veta huruvida de här åklagarna även gör sånt som till exempel att de inte handlar, vilka aktier de inte investerar i eller säljer av, eller när det är ett, så att säga, ett passivt agerande. Det kanske är så rent hypotetiskt att man kan tänka sig att en åklagare som har inlett en förundersökning avseende ett visst brott i hemlighet för ett större börsbolag inte investerar i det bolaget så länge då det här förundersökningen pågår. Och där borde marknaden ha en rätt till insyn och själva göra den typen av bedömningar, tycker jag. Och inte bara att arbetsgivaren, i det här fallet Ekobrottsmyndigheten, ska sitta och så att säga, hålla på de uppgifterna. Jag skulle dessutom vilja veta i vilken omfattning man faktiskt kontrollerar huruvida den här informationen då, som de här åklagarna har tillgång till och enligt den här lagen måste då anmäla innehav för till sin arbetsgivare, huruvida det verkligen kontrolleras eller på något sätt i efterhand verifieras utifrån vad som har hänt på börsen och i övrigt och vilka effekter som den enskilda åklagarens beslut fick. Så att, ja, jag tycker att det här borde vara offentligt.
Jag kan bara säga som en passus till det du sa på slutet här, att några gånger under min tid på Dagens Juridik så har jag i olika sammanhang försökt att kartlägga vissa sidouppdrag som olika domare har haft. Det har varit både i de högsta domstolarna, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, men även på andra ställen. Och då har jag åtminstone ibland fått känslan av att de där registrerna kanske inte är helt uppdaterade liksom dagligen förrän dess att det kommer en begäran från exempelvis en journalist, och då kommer man på att just det, jäkla, jag har inte, man kanske anmält det helt korrekt och liksom sagt det i den ordningen det ska, men så kanske, ja, någonstans har det fallit bort att det inte uppdaterats i något av våra dokument eller sådär. Men så att, jag kan hoppas att det inte är så det ser ut när det gäller Ekobrottsmyndighetens åklagares förteckningar om sitt innehav av finansiella instrument, så att säga.
Jag tror att man ska säga, bara för att balansera det här nu, vi pratar om en handfull människor som då utför ett arbete på professionell och högt kvalificerad juridisk nivå på finansmarknadskammaren, att det här handlar inte om någon klappjakt på varken de enskilda åklagarna eller på kammaren som sådan naturligtvis, utan det här är ju en rent principiell fråga. Det finns säkert inte anledning att misstänka att de missbrukar det här på något sätt, utan men det är just därför det borde vara offentligt, för att man...
Ja, och det är, man kan också säga så här, det är ju inte åklagarna själva som har bestämt att de inte vill lämna ut de här uppgifterna. Jag har ju inte ringt varje åklagare och frågat så här, hej XX, vad äger du för någonting, och så har den personen slängt på luren, utan det är ju arbetsgivaren här, Ekobrottsmyndigheten, som inte vill lämna ut uppgifterna, det ska man också säga.
Jo, och men en stor del av öppenhet överlag som vi då pratar om så mycket i de här sammanhangen, inte minst i juridiska sammanhang, syftar ju just till att misstankar inte ska kunna uppkomma överhuvudtaget, eller att det inte ska kunna bli ryktesspridning eller vad man nu kan se för effekter av en tystnadskultur. Och det vet vi att hela offentlighetsprincipen med grundlagen i botten faktiskt har som syfte att det motverkar korruption, det motverkar alla former utav då bedrägerier och annat som kan ske i det fördolda om vi inte hade haft det här offentlighetsprincipen med allmänna handlingar och möjligheten till insyn. Och det är då man kan i ett sånt här sammanhang där det verkligen känns som om det skulle vara befogat kan ställa sig frågan, varför inte bara lägga alla kort på borden och visa marknaden som då dagligdags bevakas, inte minst av finansmarknadskammaren själv och för övrigt Finansinspektionen, som ju tar de lite mindre puckarna där i marknadsmissbruksförordningens mening. Varför inte bara lägga alla kort på bordet och säga, varsågod, här är de. Så här ser det ut. Vi har inga konstigheter. Vi har ingenting att dölja. Det är ju ofta så som de rättsvårdande myndigheterna motiverar kravet på fler tvångsmedel och så vidare. Den som inte har något att dölja har inte heller någonting att frukta. Och det borde i det här sammanhanget också gälla då finansmarknadskammare. Så för övrigt är en enhet på Ekobrottsmyndigheten som, alltså, den kostar ju rätt mycket i budget, så är det den absolut dyraste enheten de har på EBM, va? Om jag inte minns fel. En av dem i varje fall, låt säga. Den är i varje fall den absolut oslagbart dyraste i förhållande till antal väckta åtal, så mycket vet jag genom en stor undersökning jag själv gjorde förra året, va?
Ja, Stefan, nog om Ekobrottsmyndigheten där. När vi spelar in idag så är det sent torsdag eftermiddag. Igår, onsdag, så greps två stycken unga män med vapen i närheten av Attunda tingsrätt i Sollentuna i Stockholm. Strax före 11-tiden på onsdagen så gjorde polisen en kontroll av två män utanför tingsrätten och påträffade ett vapen. Männen är nu anhållna, och i media har det gjorts gällande att ett av de målen som hanterades i tingsrätten just den dagen igår, alltså, var mordrättegång som gäller mord i Farsta under 2023. Vi ska säga att det fortfarande dock är oklart om det här gripandet har någon koppling till den rättegången eller till någon annan, något annat mål som avhandlades där i tingsrätten. Men jag måste ju säga att det är oroväckande uppgifter det här. Vi vet ju båda två att ska man in idag i en domstol så är det i 9 fall av 10 så att man måste passera genom en larmbåge och man måste lämna ifrån sig sina tillhörigheter och de ska genomgå kontroll ungefär som på vilken flygplats som helst och sådär. Men sen när man väl kommer in där så kan man röra sig ganska fritt. Är det uppmärksammade rättegångar eller rättegångar med riskpersoner så kan det hända att det är polisbevakning både utanför och inne i rättegångssalen. Men annars så kan man väl säga att liksom personer som arbetar där, oavsett om man är nämndeman eller domare eller vittnesstöd eller advokat eller sådär, är ju ganska oskyddade. Nu får vi ett bevis på att man kanske inte är skyddad när man går utanför domstolen heller. Vad säger du om den här händelsen spontant? Hur allvarligt är det?
Jag vet inte, vi kanske börjar bli avtrubbade efter allt skjutvapenvåld och alla sprängningar som är, och att människor som dras in i sånt här efterhand visar sig vara, om jag kallar det för, fullständigt oskyldiga eller i varje fall utanför de här kriminella grupperingarna. Jag vet inte om man ska spekulera kring vad syftet med det här var, men rent generellt kan man väl i alla fall säga att den svenska domstolsmiljön har då en mer defensiv, om inte då passiv, säkerhetstänk beträffande då det du sa, att man så att säga går igenom larmbågar och så på ett sätt som är på ett helt annat sätt än det bara var för kanske 10-20 år sedan. Men samtidigt så har vi ju då inga beväpnade vakter i våra domstolar, och i övrigt så är det ganska oskyddad miljö ur ett säkerhetsperspektiv, även om man då har höjt säkerheten generellt i svenska domstolar det senaste decenniet, kanske man ska säga. Vi har ju vissa säkerhetssalar då, eller säkerhetsdomstolar speciellt, då finns ju en väldigt hög säkerhetssal inne i centrala Stockholm som rent formellt sorterar under Stockholms tingsrätt, och är det då misstanke om någon form av hotbild och sådär, så brukar man ha poliser på plats, men överlag så skulle jag nog säga att det är en ganska utsatt miljö, och i det här fallet så vet vi inte vad syftet var, men det kan ju vara så att en människa som är kallad till tingsrätten för att till exempel vittna, jag menar, du måste inställa dig som vittne, och det är offentligt när en rättegång ska hållas, och man vet också vem som kommer att vittna i rättegången, så är det ett mycket fasansfullt tillfälle då som spelar den här typen av kriminella grupperingar rakt i händerna, för man vet ju att den här människan kommer att vara där vid det tillfället. Man vet ju också att då till exempel parter, målsäganden och tilltalade, den mån de inte sitter frihetsberövade på ett eller annat sätt, måste ta sig till domstolen också vid en viss given tidpunkt. Så att, ja, det här är obehagligt tycker jag. Jag tycker det är väldigt, alltså allt som händer kring de här frågorna är obehagligt, men det blir extra obehagligt när det kommer så här, så att säga, nära in på en ska vi kalla för det? Ja, vi pratade om tingsfrid en gång i tiden. Redan på medeltiden pratade man om tingsfrid. Att där måste det få råda fred och det goda samtalet och den goda förhandlingen. Och man fick inte då, det var extra hårda straff för den som gav sig på någon som var på väg till då tinget för att reda klarhet. Det ska så att säga vara en fredad plats på ett annat sätt, även om jag inte hyser några högre förhoppningar kring de här gängen.
Du, om vi bara tittar på lite statistik, så kan jag bara kort säga att under fjolåret då, 2023, så inträffade 253 rapporterade ordningsstörningar vid Sveriges domstolar, vilket då alltså var knappt 100 stycken fler jämfört med 2022 och knappt 70 fler jämfört med 2021. Dessutom så ökade antalet hot och antalet beslag som överlämnades till polisen jämfört med året innan. Nu var ju det här en händelse men det var ett gripande som skedde utanför domstolen, även om det då var väldigt nära. Men skulle du säga, vi har gjort en del undersökningar, panelundersökningar på Dagens Juridik och sådär, och frågat en del domare som säger att ordningen och säkerheten i domstolarna är god. Jag tror inte att så många av de aktörer som liksom professionellt besöker domstolarna kanske känner dagligen att det är en obehaglig plats att vistas på. Men tror du generellt sett att säkerheten är tillräckligt bra i domstolarna, med tanke på det ändå mycket grova våld som man, alltså, och kanske antalet, om jag får säga så, farliga personer som ibland befinner sig i domstolen?
Oj, det är en svår fråga, men det är inte mer än något år sedan som jag faktiskt pratade med en domare som jag känner riktigt väl, och han sa själv att det är nog tur att de flesta som befinner sig där vet, i synnerhet de som är då åtalade, att de vet att deras beteende i någon mening är hela tiden under observation, även om det då inte ska påverka utfallet från domstolens sida, så av naturliga skäl så försöker man uppföra sig när man är i en rättssal där, för att i någon mening så är det ju ändå de som sitter där som ska avgöra ens framtid. Och det här blir ju lite känsligt just av den anledningen att ett uppförande i rättssalen inte ska påverka hur man bedöms, men det blir ju så i praktiken att det ändå kommer göras. Det vill säga, det sitter rätt mycket människor med ganska stort våldskapital och även till både kanske humör i bästa fall eller aggressivt beteende i värsta fall som normalt tar sig uttryck utanför domstolen begränsas nog rätt kraftigt just för att man är i en domstol, och det är ju positivt i sig.
Du, parallellt med det här nu så idag när vi spelar in så träder ju den nya lagstiftningen i kraft som ger polisen möjlighet att sätta upp så kallade visitationszoner. Skulle man exempelvis kunna göra området kring samtliga tingsrätter och hovrätter till liksom mer eller mindre permanenta visitationszoner där man så att säga inte får komma i närheten av de här byggnaderna om man inte accepterar att låta sig visiteras av polisen?
Ja, det du säger är jätteintressant. Det är inte så tror jag lagstiftaren har tänkt. När man läser propositionen till de här visitationszonerna eller säkerhetszoner som det formellt sett heter i lagen så ställer man krav på att det ska finnas en klar och konkret risk som grundas på, som det står, faktiska omständigheter för att man säger att polismyndigheten ska få besluta om då så kallade säkerhetszoner. Och det är klart att det vore ju ett misslyckande om en domstol med sin närmaste omgivning skulle behöva då förklaras vara en visitationszon till följd av att det fanns en klar och konkret risk grundad på faktiska omständigheter för att det skulle förekomma skjutningar och eller sprängningar på området. För det är just det som man uttryckligen i lagen tar sikte på. Man pratar ju om risken för skjutning eller sprängning och exkluderar ju. Läser man propositionen så står det ju uttryckligen att man inte då kan upprätta såna här zoner för andra allvarliga brott som till exempel knivvåld eller anlagda bränder, utan det är just skjutningar och sprängningar man tar sikte på. Så att ja, jag hoppas att vi slipper se att en tingsrätt eller hovrätt och dess omedelbara närhet förklaras vara en sån här säkerhetszon. Men för all del, det är upp till polismyndigheten som nu har fått den här befogenheten i sina händer att fatta beslut kring var och när säkerhetszoner ska upprättas.
Tror du att det kommer vara lite nyhetens behag här i början, det vill säga att man kommer gå ut hårt nu och liksom att man har planerat det här sen man fick reda på att den 25 så träder den här möjligheten i kraft, och då ska vi redan då i helgen så kommer här sätta upp visitationszoner här och där och här och där, och sen så kommer man utvärdera det här och se liksom vad det gav, och sen så får vi se när det här sätter sig lite grann, när lagstiftningen har liksom funnits på plats en tid, hur väl det fungerar. Alltså är det din bild att du tror att polisen kommer gå ut hårt med visitationszoner till en början nu?
Oj, det var en svår fråga. Jag tror faktiskt att man då i någon mening kommer att använda det där man redan nu från polisens sida är säker på att det faktiskt skulle behövas. Jag tror inte man kanske kommer att markera det som en liksom startskottet för att nu har vi det här till vårt förfogande också, men det kommer säkert att användas. Så frågan är i vilken omfattning och kanske hur stora de här zonerna ska vara. Även här då, om man, som jag roar mig med att läsa propositionen, så kan man ju konstatera att det finns ju ingen yttre gräns, trots att många remissinstanser då föreslog detta, utan regeringen nöjer sig i proppen med att konstatera då att det i regel inte bör kunna omfatta större områden eller en större yta än till exempel en viss stadsdel då till exempel. Men man skriver ju också, ska se, jag har ett citat där, en säkerhetszon som omfattar en hel större stad skulle förutsätta att det samtidigt i hela staden finns en sådan påtaglig risk för skjutning eller sprängning som krävs för att en säkerhetszon ska få införas. Och jag menar, just nu känns det som om vissa större städer i Sverige i princip omfattas av det här, på i varje fall mer generellt plan. Sen kan man då gå ner och fråga sig, är det en sån konkret risk som grundas på faktiska omständigheter som då faktiskt tanken är? Men för all del, det går ju alltså rent lagtekniskt att göra.
Jag nämnde i början där att vi hade en lyssnare som eftersträvade en diskussion kring det här med Eurovision Song Contest i Malmö. Där har ju på vissa håll lyfts farhågor för eventuella kravaller och motsättningar mellan olika grupper och så. Men skulle det då möjliggöra uppsättande av en visitationszon eller liksom kravaller, det är inte tillräckligt liksom allvarligt. Det ska vara risk för sprängning eller skjutning, är det så definitionen lyder?
Ja, det är inte bara så att det ska vara risk för sprängning eller skjutning, vilket är då ett uttalat krav. Det här är ett lagrekvisit. Du får inte gå utanför det, och man undantar då i propositionen uttryckligen till exempel knivvåld. Va? Utan det är också så att det ska handla om, syftet med det här ska ju vara för att motverka då konflikter mellan grupperingar. Man har ju då medvetet undvikit att använda uttrycket kriminella nätverk, för man menar att det är en svårdefinierad grupp, utan man håller sig till ordet gruppering i lagtexten. Och tittar man i proppen där så ser man att med gruppering avses minst två personer som då ska vara i konflikt med ytterligare en grupp på minst två personer. Och utifrån det perspektivet så kan man liksom inte ta sikte på då, såvitt jag kan förstå i alla fall, så här allmänt upplossande kravaller som är ett resultat av någon form utav laglig eller olaglig demonstration eller så, utan det här ställer höga krav på att man ska kunna förutse de i lagen uppställda kriterierna för att den här zonen ska få beslutas. Och den beslutas ju då utav polismyndigheten, och det är inte vakthavande befäl ens som får fatta beslut om det här. Det är alltså inte en kommissarie som oftast står vakthavande befäl är. Och det är definitivt inte polismannen på gatan som hux flux kan besluta att nu får vi upprätta en zon här, utan det är polismyndighet står i lagtexten. Och om man då är lite bevandrad i polislagstiftningen så vet man att polisförordningen då har utöver polislagen föreskrivit att beslut som då kan inverka på enskildas mänskliga rättigheter eller konstitutionella rättigheter, alltså grundläggande fri- och rättigheter, får inte delegeras från då polismyndigheten till andra än de som kallas för särskilt kvalificerade beslutsfattare, och de ska då ha både utbildning och kompetens för att kunna fatta sådana här beslut. Och i de här sammanhangen så handlar det om i normalfallet minst polisområdeschef, alltså inte ens lokal polisområdeschef. Nu är det då en brist i det här sammanhanget, och det här jag har påpekat i 15 år att vi inte längre har ett lagkrav på en juristexamen för de högre polischeferna, utan att det numera är människor som har då avancerat från operativ nivå upp på en mer strategisk nivå och inte längre behöver ha en jurkandutbildning. Och många av de här polischeferna är utmärkta, är väldigt duktiga, och de får intern utbildning på de här frågorna. Men de är inte akademiskt skolade i frågor som proportionalitetsbedömningar och sånt här som många gånger då tidigare gamla polismästare och polisintendenter var, eller för den delen åklagare. Så att det här ska bli intressant, och eftersom vi har en enda polismyndighet, eller i vårt fall en enda inom den öppna polisen, polismyndighet. Vi har ju även Säkerhetspolisen som är en polismyndighet formellt. Men vi har en enda polismyndighet idag, och det är rikspolischefen Petra Lund som är i sin enda enrådighetsroll polismyndigheten. Och det ska bli intressant att se hur hon sköter som gammal domare och riksåklagare de här delegeringarna neråt till leden, så att det hamnar hos rätt personer som får fatta beslut om det här, så att det inte blir fel.
Men med tanke på det du har sagt nu här och liksom specificerat lite hur kraven ser ut för hur en visitationszon får och kanske ska sättas upp, så tolkar jag det som att, eller rättare sagt vill jag fråga dig, tycker du att det har varit lite slagsida i debatten? Du var visserligen inne på här att man mer kastar vissa invändningar från en del remissinstanser åt sidan och sådär, men samtidigt när du läser upp vad som gäller så känns det ju som att det inte är polisens fria åkning här att bara sätta upp en visitation som var som helst, utan det finns ju krav på konkreta rekvisit som ska vara uppfyllda, och det går inte bara att göra hur som helst. Är det här trots allt rätt säkert?
Jag tycker inte det av principiella skäl är rätt säkert, därför att jag anser att tvångsmedelsanvändning från statens sida ska grundas på minst skälig misstanke i form av en då konkretiserad och individualiserad brottsmisstanke, och att den här typen av svepande generella lagstiftningar, den här är ganska långtgående rättigheter som det handlar om, ligger utanför de röda linjer som en rättsstat i princip kan godta. Och det här har ju faktiskt ifrågasatts, ja, från några av de allra tyngsta remissinstanserna när det gäller inte minst den här lagen om visitationszoner. Alltså justitiekanslern har ju pekat på att det är tveksamt om det här är i överensstämmelse med så grundläggande principer. Men om man bortser från den principiella invändningen mot att ha den här typen av tvångsmedelsmöjligheter för polisen, så kommer vi till den vanliga frågan om just behovs- och proportionalitetsbedömningar. Ja, det kan säkert finnas undantagstillfällen när det kan vara påkallat. Precis som när riket befinner sig i krig med andra typer av lagar, undantagslagar, och i det här fallet då säkerhetszoner, visitationszoner. Men frågan är i slutändan hur det här bedöms och hur restriktivt det kommer att hanteras, och framförallt med vilken form av proportionalitet det här kommer att hanteras och vilket underlag man kommer ha där. För att man pratar väldigt mycket om att idag polisen har tillgång till bland annat underrättelser, alltså underrättelseverksamhet, vilket då är någonting, om jag ska vara lite elak, som man kan hitta på. Det går inte att i efterhand kontrollera om polisen verkligen har haft vissa underrättelser om att någonting är på gång, till exempel. Och det är nackdelen med den här typen av lagstiftning, just att det går inte riktigt att kontrollera sånt där, vilket man ju alltid kan göra när det handlar om till exempel en förundersökning, därför att det ska vara väldigt konkretiserat, och där kan man ju inte i slutändan använda sig av underrättelser för annat än spaningsändamål. Du kan inte väcka åtal på att det finns lite underrättelser som pekade i en viss riktning, till exempel.
Jag bara tänker som en sista grej när vi ska avrunda här, men har vi liksom, vi, då säger jag media och personer som annars är ute och debatterar saker, ledarskribenter och annat, har vi liksom glömt bort att nagelföra förslaget sedan den här ganska famösa presskonferensen där Martin Melin stod och pratade om Gucci-kepsar? Har vi liksom larvat bort det här? Alltså, har debatten handlat om någonting annat än själva liksom propositionen som lades fram och som sen röstades igenom? Vi har inte nagelfart den tillräckligt mycket, kanske?
Nej, alltså det är ju en samvetsfråga. Du vet ju lika väl som jag att du och jag, och i det här fallet så är det väl så att vi om vi inte är gnälliga, vilket säkert är, så kan vi åtminstone uppfattas som gnälliga och så här lite konstitutionellt rättshaveristiska i såna här frågor, just för att vi faktiskt försöker se den andra sidan än bara den som framförs från ganska opportunt debatthåll i den allmänna debatten. Samtidigt så jag tycker det är viktigt att understryka att även en sån gnällspik som undertecknad faktiskt har stor respekt för att Sverige befinner sig i ett utomordentligt svårt läge när det gäller den här typen av kriminalitet, precis som vi pratade om alldeles nyss vid domstolarna, och att det kan ställa inte bara högre krav på då framförallt operativ polisverksamhet, utan kanske också rimligt vis att man förser dem med mer verktyg, även rättsliga sådana, och inte bara i form utav alltså, vapen för poliser i yttre tjänst. Men frågan är var den gränsen går, och om den verkligen har vi kommit så långt i den här tragiska utvecklingen att vi kan då gå över de här röda linjerna med gott samvete. Jag är inte säker på det, och det får inte kosta hur mycket som helst, trots allt att vi har en utbredd bredd kriminalitet när det gäller den här typen av frågor. Så för att svara på din fråga, jag tror inte att kanske du och jag och andra som jobbar med de här sakerna dagligen har glömt att nagelfara någonting. Men det finns en mycket stor grupp människor där ute, vilket inkluderar då höga beslutsfattare, som inte vill nagelfara det här på något annat sätt än att den här lagen och många andra repressiva lagar som vi har sett den senaste tiden faktiskt ska hamna på plats.
Vi får utvärdera det helt enkelt när det har gått en liten stund, får vi göra lite granskningar och sådär. Du Stefan, det har gått snart 40 minuter. Jag tänkte att vi kanske skulle prata om en annan sak, men jag tycker faktiskt att vi struntar i det och behåller det till nästa gång, för då kanske det har hänt lite mer i det ämnet. Nu är klockan efter. Det blir en cliffhanger, men nu är klockan faktiskt efter 17, så jag får inte betalt längre, men jag ska ändå redigera den här podden, så att om vi bara kunde sluta med det här nu så kommer jag hem ikväll.
Ja, jo, jag tycker nog att du kan få förtjäna en regnig torsdagskväll med redigering utav podd. Även om jag ju vet att den inte är särskilt betungande, den redigeringen. För vi klipper faktiskt inte bort annat än om det är någon total hostattack eller så. Det är inte så att vi sitter och klipper fram det som låter mest klatschigt bara. Utan...
Absolut inte. Men det ska göras, saker och ting ska göras och klockan tickar. Vi gör så här, vi lovar att nästa vecka så ska vi återkomma till det vi hade tänkt prata om idag, som jag inte säger vad det är. Men jag lovar också att vi ska ta upp en hel del av de frågor och funderingar som har kommit in från er underbara lyssnare som lyssnar på den här Dagens Juridik-podden. Fram till dess så hoppas ni har haft en trevlig lyssning och jag önskar er en trevlig helg. Vi hörs nästa vecka igen. Hej!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.